Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Var han bra eller?
Han var bra.
Ja, absolut. Jo, men han... Ändå, man tänker alltid att de här unga grabbarna och tjejerna ska vara så blyga liksom.
Ja.
Men jag tyckte faktiskt han... med eftertanke och sådär.
Ja.
Så...
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Troler, och idag befinner vi oss mitt i veckan då allt händer, men ingenting ännu har hänt när vi spelar in detta. Skämt åsido, Filip, vi ska prata guys, vi ska prata trotjänare. Vi ska prata BK Häcken, FFs returmöte med PSG. Och vi ska prata om landslaget som ju ännu inte vunnit, vilket vi väl får hoppas att de gör mot Slovenien när detta avsnitt spelas in. Men det finns mycket att säga om förbundskapten Jan Andersson och landslaget ändå, eller hur?
Det finns det. Det har varit en mycket tuff period för blågult hela... Ja, hela 2022 kan vi väl nästan dra det till. Så där finns mycket att tycka till om.
Det gör det absolut. Vi ska dock börja med VAR, videodomarsystemet alltså. Jag har skrivit en veckokrönika om detta precis. Egentligen kanske inte så mycket vad jag tycker om det, utan mer om formerna för det här beslutet då, som ska tas på representantskapsmötet i slutet av november. Och där kommer det alltså röstas då om VAR, och i den omröstningen så saknar ju då herrallsvenskan, herrarnas superetta och damallsvenskan, deras intresseorganisationer, de saknar ju möjlighet att få majoritet i en sån omröstning. De har totalt 14 röster mot förbundsstyrelsens och distriktens 31 röster. VAR-frågan avgörs alltså i ett forum där det ytterst berör, det vill säga allsvenskan på här och damsidan, saknar majoritet. Och i alla fall min magkänsla säger att förbundsstyrelsen vill ha VAR, och då kan de mycket väl få distrikten med sig. Och då kommer det bli ett ja till VAR, Filip.
Tragiskt om det skulle bli så. Fy fan vad byråkratiskt det låter, det här representantskapsmötet.
Ja, exakt. Alltså, det är ju det högsta demokratiska mötet. På så sätt är det kanske inte jättekonstigt att det är att den här typen av frågor hamnar där, för den här typen av frågor brukar hamna där, men just att de det ytterst berör, alltså då allsvenskan och på dam och herrsidan, de har ju inte majoritet i den här frågan.
Nej, jag läste
sin egen fråga.
Nej, liksom. Jag läste din krönika där och jag kan ju bara instämma i din oro där, om man ska säga, för jag är också orolig. Jag står ju på samma sida som du i den här VAR-frågan, och jag tycker det känns ju, det känns inte rättvist, det känns inte fair, det känns inte seriöst att de som blir ytterst liksom berörda av det, de som står närmast frågan, de får egentligen, har de ingen chans egentligen. Sen vet man ju inte vad förbundsstyrelsen kan ju också, Karl-Erik Nilsson sitter väl, han sitter ju där och han känner man ju, oh, här är det influerat av UEFA. Jo, han gillar nog VAR eller kanske vill ha in VAR.
Ja, han är ju viceordförande liksom. Ja, ska hans förbund då gå emot det som hela Europa ska gå mot? Det är ju stora jävla pengar involverade i det här också liksom. Hela domarfrågan då, så att jag har svårt att se hur förbundsstyrelsen ska kunna driva inte ett ja här då liksom. Ja. Då blir det ju distrikten som kommer att avgöra detta liksom. Går de på liksom förbundsstyrelsens linje eller går de liksom på elitfotbollens linje? Ja. Det är en delikat fråga.
Har du något mer att tillägga?
Nej, jag har ju, alltså de allsvenska klubbarna då, eller 10 stycken, de har ju då tagit medlemsbeslut på att gå emot VAR, säger ju nej. Och även supportrarnas organisation SFSU då är ju tydligt emot VAR, och jag ringde upp ordföranden där i supportorganisationen SFSU, Isak Idén, och hörde hur han ställer sig till detta. Vi ska höra vad han sa.
SFSU och dess medlemmar är emot införandet av VAR i svensk fotboll. Och det är unisont. Det gäller egentligen alla våra medlemsföreningar. Och sen kan det alltid se olika ut på varför är en stor fråga. Men jag tror i grund och botten och något av de liksom största argumenten är ju, alla som går på fotboll vet att det finaste man kan göra är ju att jubla vid ett mål. Och det är ju någonting som VAR skulle ta bort i princip. Och fotboll bygger på känslor, och tar man bort den starkaste känslan, det blir ju som ett ingrepp på fotbollens själ. Och det är väl huvudargumentet, skulle jag gissa. Det finns säkert massa olika anledningar som man kan rabbla. Men SVSU och alla medlemsföreningar är emot införandet. Och det har vi sett är tydligt liksom. Det har aldrig varit knappt uppe för diskussion.
Hur ser SFSU då på beslutet, eller att beslutet tas av fotbollens representantskapsmöte, där ju allsvenskans organisationer SEF och EFD då, de har ju inte majoritet mot förbundsstyrelsen och distrikten vid en omröstning där?
Det är väl rimligt på ett sätt att ett sånt här beslut som ändå rör regler tas av det högsta demokratiska organet. Sen får man ju hoppas verkligen att, som du är inne på, alltså beslutet berörs ju mest av klubbarna i allsvenskan, superettan och damallsvenskan. Klubbar i division 2 och neråt kommer ju knappast påverkas av ett införande av VAR. Så då får man ju verkligen hoppas att ligaorganisationernas röster vägs tungt när framförallt SFF och distrikten väljer vad de ska rösta på. Och sen får man ju komma ihåg att klubbarna, alltså, som har medlemsbeslut, kan ju vara min förening Älvsborg till exempel, eller AIK eller vad det nu kan vara, de är ju medlemmar i både distrikten och SFF också, så att man får hoppas att klubbarna kan göra sin röst hörda där, även där. För jag menar, till exempel Västra Götalandsdistriktet, så är ju Älvsborg och Blåvitt och Gais har ju årsmötet slut, och det är ju tre stora klubbar i distriktet, som man får hoppas att distriktet lyssnar på sina föreningar.
Hur skulle SFSU agera om representantskapet, om det blir ett ja till VAR där?
Det är ju väldigt svårt att gå ut med det på förhand, men det är klart att det skulle bli protester av olika slag. Det såg vi redan i förra omgången i Allsvenskan, när det var banderoller på i princip varenda läktare, både hemma och borta, mot införandet. Så att det är ju en fråga som många brinner väldigt starkt för. Så det är klart att det skulle bli ett liv. Sen exakt hur det skulle utse sig, den dagen en sorgen, håller på att säga. Men förhoppningsvis så hinner vi göra vår åsikt tydligt innan, så att det här beslutet inte genomförs.
Ja, det var Isak Idén, det ordförande i supportrarnas organisation SFSU. Han pratade om ett ingrepp på fotbollens själ, och att det kan bli ännu mer protester om allsvenskan nu körs över i den här representantskapet. Tror du kommer bli livat kring frågan framåt november här, Filip, eller?
Skojar du, eller? Det kommer bli otroligt, alltså framförallt Ja, men som man ser ju det, som han är inne på, man ser ju det med jämna mellanrum att det kommer, kommer protester mot det, bara liksom tydliga ställningstagande från, från olika supportergrenar och klubbar och sådär. Men det är klart att när den här kommer upp på tapeten, och om det framförallt skulle barka åt att det blir VAR, då kommer det ju ta hus i helvete, och vi kan väl räkna med en utbrytarliga kanske, att klubbarna går emot hela alltet och så.
Oj då, att allsvenskan dras ur Svenska fotbollsförbundet helt.
Jag hoppas på något sånt i så fall. Nej, nej, men jag tycker, jag är som sagt, jag är helt emot det. Jag håller med honom 100% det här med fotbollens själ. Alltså fotbollen grundar sig på känslor och impuls. Liksom impulsen försvinner när allting ska kontrolleras. Och sen är det klart att någonstans har vi väl alla lite ett ansvar också, hur man då behandlar domar och så vidare, om vi vill ha kvar det här att allting ska röra sig om bedömning och att vi inte ska styras av teknologin och att det ska bli så in i helsikes fyrkantigt då. Men där är det också tonläget mot domare ofta på en nivå som inte är okej. Liksom. Så där är det väl ett individansvar också, om vi värnar om att behålla det vi har, så att säga.
Ja, där måste man ju faktiskt flika in att ska man tala om känslor i ena läget, så att VAR riskerar att ta bort dem, då får man ju också liksom ta ansvar för sina egna känslor även när domsluten går emot. Så liksom inte det, jag tycker att de senaste åren har varit alldeles för hetsk stämning kring domslut, alldeles för mycket fokus på det. Nu tycker jag vi på GP håller väl en bra nivå i rapporteringen, men med många andra tidningar, liksom min gamla arbetsplats bland annat, hade jag en ständig diskussion om att alltså vi gör domarartiklar varenda jävla omgång liksom. Alltså är det verkligen rimligt att vi i media ska driva på den här frågan? Och ofta så varken liksom hinner, kan eller vill domarna heller uttala sig liksom. Nej. Och det kan vara skitsaker ibland i matcherna liksom. Visst, det är stora principiella jätteavgörande grejer i sista omgången och så, då får man väl liksom förstå att det kan bli fokus på det, men inte varje jäkla omgång. Det driver ju på liksom VAR.
Ja, absolut, för domarna känner ju, de hamnar ju i skottgluggen där liksom. Sen klart att man ska kunna förvänta sig en viss standard på domar, och jag förstår att man i stundens hetta kanske uttrycker sig på ett sätt som man inte hade gjort om det inte är så mycket känslor i kroppen, exempelvis när du har förlorat en match på en feldömd straff eller vad det är. Men och där som sagt, det inkluderar i allra högsta grad oss själva, att vi har ett ansvar också, för att som du säger, det är lätt att man går i den promenaden att ja, men då tar vi domarvinkeln här och blåser upp det stort. Sen som du säger, jag tycker väl ändå vi har en hyfsad balans, men det är klart att vi har gjort några sådana för mycket också. Så det handlar om att alla måste ta ansvar, men jag hoppas att i slutändan att de här tungviktarna, de som sitter på bestämmandet, att de tar sitt förnuft till fånga. Och det ska bli väldigt intressant också i förbundsstyrelsen, om jag inte har fel för mig, så sitter exempelvis Degerfors klubbchef där, Susanne Hellström, sitter väl med där, och Degerfors har ett principbeslut på att de är mot VAR, och samtidigt ska hon då, Karl-Erik Nilsson, sitta där och kanske lobba för VAR. Det kan bli en intressant situation för
dig. Ja, det blir värre än regeringsbildningen där och få ihop alla intressen här. Alltså. Nej, som sagt, utifrån mitt perspektiv så är det intressant med en sån här glödighet fråga. Sen så håller jag ju helt med dig där att jag har ju sedan dag ett egentligen tagit ställning emot VAR. Det kanske man inte ska göra som journalist, men jag tycker den här idén med ett videodomarsystem i en bedömningssport med alla liksom sammanlänkande aktioner, det är sånt jäkla feltänk. Alltså, ja. Mållinjeteknologi, absolut, men då mäter du, då är det ju mått det handlar om. Liksom. Alltså, det är en helt annan sak.
Ja, för annars, det är alltid någon som i slutändan ska bedöma ändå. Vi ser ju hur många gånger som helst i Champions League, Premier League, där vi får domslut som det ändå blir massa liv runt för att det är någon som bedömer det på olika. Alltså, nej. Så bara lägg ner det.
Bra slutord där. Lämnar VAR, går över till Gais som har vunnit igen, befäster serieledningen, bjöd på ett klassiskt tifo som hyllade veteranen Kenneth Gustafsson. Vi ska ta fasta på det och titta på vad GBG-fotbollen egentligen har att komma med i trotjänarväg utöver Gustafsson då. Men vi kan väl kanske börja med själva matchen här, 1-0 mot Lindom med tröjkaos som mynnat ut i en tröjaktion, och du kanske har en svenniskala också.
Ja, det har vi hela paketet. Det var 100% Gais igår. Nu när alla de andra lagen pausar så är det ju, eller alla, men nästan alla de andra lagen pausar, så blir det stort fokus på de grönsvarta. Och jag var på Gamla Ullevi igår, det var riktigt makrillväder, ösregnet, då trivs Gaisarna som bäst. Det var ingen skön, liksom ingen stor fotbollsunderhållning på något sätt, men det var ändå en helt okej insats. Jag tycker Gais ändå har full kontroll på den här matchen och vinner den rättvist. De borde ha kunnat vinna med något mål mer. jag tyckte var lite Lindomes lagkapten. Han var ju Sportexpressen Play efteråt och svingade lite att tyckte väl att spelar man tjongfotboll så går det tydligen, då blir man tydligen bra i ettan. De ligger ju långt ner, Lindome. Gais ligger högt upp, så jag vet inte om det var en peak till Gais, men jag tyckte den var lite elak, för jag tycker Gais har spelat ganska bra fotboll stora delar av den här säsongen. Men
det var en Lindome-spelare som tog ton där.
Ja, men, precis, den här tungviktare då. Nej, men kaptenen där. För övrigt, han som drog sönder den här tröjan på Axel Henriksson.
Ja, okej. Okay, ja.
Vi kan ju komma till tröjan där, och det var ju alltså en märklig, man ser ju mycket tröjdragningar naturligtvis, men jag har nog fan aldrig sett en sån här tröjdragning. Vi snackar, kände som tröjan stod 3 meter ut i luften. Han greppar tag när Henriksson ska framåt och rycker den, och så går den av på mitten där, höll jag på sig. Men stora delar av tröjan ryker.
Men stod han med en egen del i näven?
Han stod med en egen del i näven som, jaha, han sprang och bar på några meter, och sen släppte han ner den där. Det var en ganska
klassisk bild.
Det var, och Henriksson, han slog ut. Ja, vad fan är detta? Han sa det efteråt också. Bara, ja, men herregud, han ville ta med sig min tröja hem. Liksom. Vad håller han på med? Så här.
Vad har du för tröjsponsor, undrar man då? Är det kvaliteten i tröjan, eller var det en sån grov tröjdragning?
Ja, det var faktiskt ett rejält ryck. Det var liksom som att du håller emot en häst som är på väg och ska galoppera iväg där. Liksom. Så, och till slut så gick tröjan. Men jag gillar Gais också, hur de tar det på uppstuds där och är påkopplade. Tröjan blev en snackis, och så idag så kom det en liten aktion från Gais sida, och Axel hade signerat den och sådär.
Vilken del är det de aktionerar ut?
Ja, det vet fan. Jag vet inte om de har satt ihop det på något sätt där kanske, men jag gissar att det är den kvarstående delen ändå, tänker jag. För han gjorde ju faktiskt mål i den här tröjan. Det såg roligt ut också. Jaha, han sprang runt där med ryggen bar liksom.
Vadå, han bytte till tröja?
Det var ju ett totalt tröjkaos där, så att säga. Han kliver av när tröjan går sönder, kliver han av, står där och ska byta tröja. Man tänker att här kommer en ny tröja på. Kommer han in med ny tröja, då har han ett annat nummer på sig.
Ja, det får man inte.
Det får man inte.
Enligt reglerna har jag för mig.
Nej, det stämmer. Och dessutom så satte spelet igång medan han bytte tröja, och det gillade han inte alls, för domaren hade lovat honom, byt ut tröja i lugn och ro, jag håller spelet här. Byter han tröja, kommer in med fel nummer. Detta ser assisterande tränare Kenneth Gustafsson, uppmärksamma detta. Axel, för helvete, kom av här, för jag tror att man kan få en varning för det där. Ja. Och då går han av och han ser vilsen ut, Axel, och domaren är där och pekar, och Lindome spelar fram och vill ha det gula kortet, och det är stökigt som fan. Axel av med tröjan igen, på med den här lilla korta tröjan, och så in och lira och gör mål. Ja.
Tänk bara här om VAR skulle nog bedöma alla de här liksom sekvenserna.
Fan,
liksom.
Ja, det sitter kvar på Gamla Ullevi fortfarande då, tänker jag. Nej, men så det var roligt, och sen kommer han ut i andra halvlek, då tänker man, då har han en ny tröja, nummer 21 som Axel har då. Men då lirar han i nummer 27, och då hade han tydligen fått grönt ljus för att göra det. Man fick inte byta nummer under pågående spel. Så sa Axel till mig att det var den informationen han hade fått. Jag har inte dubbelkollat detta, men han fick lira i 27an i andra halvlek i alla fall. Men det där verkar det har triggat honom, för han var överallt och buffla och stöka och satsa och elda på supportrarna och skällde på domarna. Han var dundertaggad.
Ah, tar han sig in på Svenneskalan,
ja,
eller?
Det gör han så in i helvete. Ja, ja, men han var vi ska ju hålla på honom här egentligen. Han var i toppen.
Ja, okay, ja, jag kan ju upprepa kriterierna här, så ja, länge du samlade där. Svenneskalan då, där vi tar ut 3 spelare enligt bra, mycket bra och mycket, mycket bra, som Svennis brukar säga när han kommenterar VM 94.
Ja, precis. Och bra då, det var, de gjorde en solid försvarsinsats. Lindom hade egentligen ingenting. Så jag tar Emin Grostanic där, han var bra. Gjorde en stabil insats, tog undan flera bollar så här som damp ner i straffområdet. Det hade kunnat ha blivit farligt när Lindom hade lite tryck och sådär. Gjorde också en fenomenal brytning i första halvlek på Robert Lipovac, men den blev han avblåst för, och frispark, farligt läge. Det var upprivet i Gaisläget också, men Emin var bra.
Mycket bra.
Mycket bra var August Wengberg. Han tycker jag har Alltså han har gjort en stabil säsong, men han har bara tuffat på i det tysta på något sätt. Jag tyckte nästan man såg mer av honom. Han stack ut mer i Superettan än vad han har gjort i år. Men den här matchen tycker jag att han tar ett helsikes arbete och är också framme och skapar en del och sådär. Sen saknar han lite skärpa inspel och sådär. Men jag tycker ändå att han gör en mycket, mycket bra insats. Eller mycket bra insats ska vi säga.
Den uppmärksamma lyssnaren anar ju då att det blir mycket, mycket bra. Kommer gå till mannen med den halva tröjan.
Ja, det kommer. Och det, nej, det var givet. Alltså han har ju haft en, han hade en fenomenal vår och gjorde ju hur mycket mål som helst och var ju vilken, du kommer ihåg att jag satt och hyllade honom efter ett inhopp på Valhalla i vintras, va? Ja, och han tog ju sig därifrån och sen tappade han lite fart och sen kom han igång och gjorde en jävla massa mål och man tänkte herregud, var ska det här sluta? Och sen fick han ju då en tråkig höftskada som höll honom borta egentligen hela sommaren. Och sen har han då varvat igång lite här, har väl sett lite sisådär ut. Men i den här matchen så lyfte han sig och det kändes som att han gick otroligt mycket på bara ren jävla vilja och attityd. Och målet han gör är också, han går liksom in i duell med Robin Glavac och David Olsson, både målvakt och försvar i Lindom, och kommer segrande ur det och kan trycka in bollen i nät. Så den typen av attityd som Axel har, det är den typen av attityd som gör att ett lag tar sig upp till Superettan igen, det tror jag i alla fall, för det är så viktigt, han får med sig alla de andra verkligen också, så han är återigen på gång, Axel.
Då får vi återkomma med vad tröjan till slut auktioneras ut för. Den låg på 500-600 spänn någonstans, ja, den har kollat senast.
Ja,
precis. Så att, vi får återkomma till det. Det hände ju andra saker på den här fotbollsmatchen. Det var ju ett imponerande tifo, får man säga. Berätta.
Ja, det var det. Man blir alltid glad när man får tifon på matcher och... Gais-supportarna hade samlat ihop till ett, ja, vi får kalla det storstila tifo, även om det blir lite mindre skala i och med att de inte är så många där på övre på klacken. Men det var tillägnat Kenneth Gustafsson. Kenneth som har varit i Gais sedan 2002, först som spelare då, fram till, nu får vi se här, om typ 2015 tror jag, sen har han väl varit... ledare i olika roller och numera ändå akademichef och assisterande tränare för A-laget. Han har varit en konstant i ett guy som annars har bytt spelare och ledare som andra byter underkläder de här åren. Så det är verkligen en person som är värd att uppmärksammas och jag tycker man blir väldigt glad när den typen av människor, den typen av lojala tjänare eller vad vi ska kalla dem, får den här alltså individuella uppmärksamheten också i form av ett tifo. Och jag pratade ju med Kenneth om tifot efteråt och jag har ju pratat med honom många gånger, jag har aldrig sett honom så berörd och tagen som han var av det här, för han sa det kändes verkligen att han tänkte, vad fan, varför ska de göra detta för mig? Han var helt överraskad, helt ställd liksom. Så det var väldigt fin stund och fint utgjort av Gais-supportrarna.
Mm. Om man utgår från honom och sätter honom i något slags Göteborgsperspektiv då, hur högt upp på en lista hamnar han bland liksom, om man tar med de andra klubbarnas trotjänare också?
Ja, alltså det är ju jävligt svårt det där. Hur högt och hur... Men om man bara tittar... Alltså, det finns ju några andra som är tunga trotjänare som Sörjen Börjesson i ÖIS exempelvis. Liksom, Blåvitt har ju sina spelare där och Håkan Mild och sådär. Men just hur Kenneth har varit i 20 år oavbrutet, det är väl möjligtvis... Jag tror kanske Sören har varit så länge i ÖIS. Jag vet inte om du kan rätta mig här, men jag kommer inte på någon annan som liksom har varit så konstant utan avbrott i en och samma klubb.
Nej, jag tänkte också lite på det då och jag plockade fram några personer där som man skulle kunna diskutera. Om vi tar Blåvitt då, IFK Göteborg, så nämnde du ju Håkan Mild där. Men han, som du säger, han har ju varit iväg på glassfabriken och i Radiosporten och så här liksom. Och han är ju idag då klubbdirektör, så jag vet inte riktigt var man ska dra den där gränsen. Tittar man på spelare så har du ju liksom de som jag tänker på först och främst är ju Mattias Bjärsmyr och Emil Salomonsson, ja. Men inte heller de har ju också varit iväg på sina äventyr. Bjärsmyr på ett par och Salomonsson hela vägen till Japan då, men så kom ju Salomonsson tillbaka så att de är väl bra där. Men alltså IFK Göteborg ändå, den största liksom ikonen någonstans där, som ju har mig vetligen sammanhängande varit, jag måste väl för fan varit där i 30-40 år. Det är väl i så fall Roger Gustafsson.
Ja.
Som ju har från liksom tränare och sen med hela vägen med Änglagården, akademin här liksom. Och fortfarande liksom, fan, jag gymmar ju nere på Prioritet Särnik Arena, den där Blåvitts akademi. Och jag, men, jag gymmar, satt på motionscykeln någon liksom sen söndagkväll, typ 9:30 liksom. Det var, gick Roger omkring där nere liksom och drillade ett par kids liksom. 70 år är han väl nyligen fyllda liksom. 5-6 SM-guld, tagit lag till slutspel i Champions League, och ändå är det han liksom som går där och drillar kidsen. Så att han är ju en oerhörd liksom, är någon jävel som ska ha tifo i Blåvitt så är det Roger.
Ja, det är lite. Fan. Jo, men det har du helt rätt i. Och det blir så, alltså det är ju lite den typen av roller som akademiansvariga och kanske ungdomstränare och sådär, alltså materialförvaltare. Det finns flera av dem, men man har inte dem kanske så på uppstuds. Men det är ju ofta de numera som blir de här ikonerna liksom, rena spelare eller tränare eller sportchefer. Det existerar ju inte längre på det sättet som det har gjort tidigare, men Roger är väl helt rätt, helt rätt. Sen tror jag en sån som Emil Salmonsson, så känns som att han, även om han är från Skåne från början och har varit i andra klubbar tidigare sådär, så han är ju en sån som verkligen utåt visar hur mycket IFK Göteborg hela tiden, liksom hur mycket Blåvitt betyder för dem. Och han, tänker jag, är en sån som efter att hans karriär är över, så skulle jag inte bli förvånad om Emil Salmonsson är kvar i IFK Göteborg i väldigt lång tid.
Häcken tänkte jag på lite där också. Det som slår den först där, det är väl liksom spelare som har gjort väldigt mycket matcher och varit där länge. Erik Friberg, Peter Abrahamsson, de är väl uppe i ett par 200 matcher eller vad fan de har kommit över. Liksom. Men Friberg har ju varit iväg också så, och Abrahamsson har väl en längre svit, men den är inte i närheten av Gustafsson där då. Men där tänker jag då, krickan, alltså Kristoffer Källqvist, ja, som ju stod i en herrans massa år som målvakt. Och nu är han ju målvaktstränare och är med runt laget hela tiden. Han sköt ju pep-talken i omklädningsrummet. Ja, alltså, man ser ju en del Häckenträningar. En jävla fin inläggsfot när han otroligt står liksom och han sätter den exakt där den ska vara varje gång. Alltså det är få målvaktstränare jag har sett ens på landslagsnivå som har det jävla liksom tillslaget på. Han kan ju knappt röra sig, men han liksom går dit liksom och så sätter han dit den.
Nej, det är exakt så. Han ser ju inte direkt ut som någon liksom bolllirare.
Men det är
otrolig precision. Alltså, otrolig precision i det. Fan, har han varit i Häcken hela, eller hade han någon kort paus där?
Det kan han ha haft, men han ska inte falla på det.
Nej, det ska inte
en vacker dag så förtjänar att ha med fan krickan ett
också. Definitivt. Annars när man tänker Häcken så är det såklart Dennis Andersson och Sonny Karlsson som nu liksom har checkat ut från
jag skulle precis komma till Sonny där, men han slutade ju här nu liksom, så att han är ju liksom inte, men absolut, och Dennis Gothia Cup-generalen där såklart, absolut, men som sagt de har ju eller i alla fall Sonny har ju definitivt liksom avslutat här om året så.
Nej, men
där har vi namn också,
absolut
så.
Absolut.
Utsikten vet du fan vad de ska ha för är det han, vad heter han
Lundin,
precis, Ingmar. Han har ju fan varit med sen jag gjorde ett reportage om för 10-15 år sedan i alla fall.
Ja, jo, men han har ju varit med en jädra massa år också. Alltså där jag tror till och med han bräcker Kenneth faktiskt. Alltså i så här. Och han har ju också investerat otaliga kronor i den klubben. Så det är klart att han också är verkligen så för Lilla Utsikten. En klubbikon får man ju säga. På spelarfronten där, nej, det är alltså där är några som har varit där ett tag nu, Allan Moiden och Erik Westermark och ett par till, men det är fortfarande så här, det har varit mycket in och ut där, och så Ingmar, och där är väl ett par till i styrelsen och så som har varit där jäkligt länge, men just spelare, ledare, det är där väl inte riktigt någon. Jag tänker att en sån som Jesper Brandt där är ju också en sån här ledarkille.
Råskinnet,
han har ju fan nej, men han är ju på sin bästa plats i karriären någonstans i Utsikten, har ju verkligen kommit till rätta. Sen vet man, men han är en sån, jag tänker som, alltså sådana saker spelar ju också stor roll i vad du får för känslor för en förening, så han är väl en sån potentiell då.
Större fråga där, vem fan som ska göra tifot bara i och med att de inte har någon support.
Du, där är några grabbar nu, jag har sett på några av deras matcher, de en liten flagga och de var nog 3 pers någon match jag var på sådär, så du, vi ska inte döma ut dem helt. Det kanske börjar växa någonting.
Ja, det finns hopp om tifo i Utsikten.
Sådana brant är typ 50 där, så fan hoppas på att det kommer någonting om han är kvar i någon roll.
BK Häcken FF då är ju lite svårare när det kommer till trotjänare, med tanke på att klubben precis har blivit eller övergått i Häcken, så att den frågan lämnar vi därhen. Däremot är ju BK Häcken FF desto hetare när det kommer till matcher. Det är retur mot PSG i Champions League-kvalet på onsdag kväll. 5-6 miljoner minst på spel. Matchen lever, får man ju säga, efter 2-1 till PSG i första mötet då. Vilket i och med den här borttagna bortamålsregeln betyder ju att det blir förlängning om Häcken vinner med uddamålet. Det blir avancemang om de vinner med 2-målsmarginal. Och PSG går vidare på kryss eller seger. Om alla inte hängde med så dubbelkollade jag detta. Jag mässade till Häckens klubbdirektör Marcus Jordin och frågade vad händer om det blir 1-0 till Häcken och vad händer om det blir 2-0 till Häcken. Och då svarade Jordin: 1-0 är lika med förlängning, 2 gånger 15 minuter, sen straffar. 2-0 är lika med gruppspel, champagne och bad i fontäner.
Ja, det låter bra.
Det var väl ett fyndigt sms-svar från klubbdirektör Jordin.
Det var otroligt fyndigt, får jag säga.
Sen vet du fan om det är mina bad i fontäner här.
Det förväntar vi oss nu.
Ja, okej. Okay. Ja, vinner de med 2-0, då ska Jordin bada.
Då ska han fan
det kan man slå fast, för någon jävel ska bada. Är det vatten i den här i Poseidon? Eller?
Ja, det är väl, men vill Häcken in och bada i stan, så vi får hitta någon fontän där ute på Hisingen som vi kan kasta ner honom i, eller?
Ja. Publikfest väntade det bli. De hade sålt närmare 5000 biljetter, 4600. Det är en bra jävla siffra, ja, liksom, för damerna där, så det kan bli en riktigt häftig publikmatch ovanpå allt annat då. Sen är det väl frågan då, vad har de för chanser egentligen här Häcken? Alltså jag tycker att de gjorde en på många sätt bra match borta. Alltså båda målen de släpper in är ju nickmål. Alltså det är ju en hörna och ett inlägg i slutet. Det är klart, de räknas ju också, men då vet man ju i alla fall, de kan i alla fall ta med sig från den här bortamatchen att de släppte inte till så mycket farliga chanser ändå på andra sätt än just det. Och jag tycker att Elma Juntila-Nelhage, som jag ju har pratat mycket om i den här podden, alltså när hon nu ställdes mot världsspelare så var hon otroligt stabil för att möta spelare på den nivån, och hon liksom, hon ser ju inte så snabb ut, men det är hon också. Hon är både stor och snabb, och hon hängde med de här fransyskorna, alltså så att otrolig potential på Juntila-Nelhage, tycker jag hon visar i det här första mötet.
Ja, vilket kvitto ändå att få, alltså för Häckens del. Det är en spelare naturligtvis som man tror mycket på och som du säger besitter talangen. Och den typen av spelare är också ofta jäkligt intressanta. De som har den där snabbheten trots att de är stora, för de ser liksom lite otympligt ut sådär. Men har du den snabbheten och den storleken och ändå fin med bollen vid fötterna liksom, då har du alla möjligheter att nå hur långt som helst,
ja,
egentligen.
Jag tror hon kommer bli en, jag ska inte säga världsback, men i alla fall en svensk landslagsback, ja, utan några som helst tvekan på det. Men vad tror du då om matchen där? Alltså, å ena sidan en bra insats av Häcken som var inne på, men samtidigt så alltså, de var totalt utspelade eller totalt tillbakatryckta i 20 minuter innan de lyckades liksom få PSG i rytmen, och då var det en jämnare match. Så att grundförutsättningarna är att det är en otroligt, eller att det är en stor kvalitetsskillnad på de här lagen. Det är liksom, det är ju grundförutsättningarna. Frågan är ju hur mycket PSG kan dippa på att de nu spelar bort på att Häcken har hemmastöd, och hur mycket Häcken då kan liksom lyfta av att de ändå har ett resultat att spela på. Det kommer mycket folk, och så det är någonstans det handlar om, hur mycket kan de äta upp av det här grundläggande försprånget som PSG har.
Ja, det är en väldigt svår fråga, men jag tycker alltså insatsen där nere, den ingjuter ju verkligen hoppen då. Alltså så klyschigt så. Bollen är rund och de har gett sig förutsättningar att i alla fall vara med och ha en riktigt god chans, även om oddsen naturligtvis är otroligt mycket mer åt PSG:s håll. Alltså det är bara att titta på vilka spelare de sitter på PSG. Men alltså Häcken, det handlar bara om att tro på det, och där finns många spelare som har varit på hög nivå, alltså sådana som Kurmark och Rubensson, Hammarlund och hela gänget. Så varför ska de ska ju inte vara nedslagna på förhand här, och jag tror att Hemmaplan är viktigt där, är de trygga. Det ska man inte underskatta den betydelsen. Så sen är det klart att PSG som sagt favoriter, men Häcken har möjligheten definitivt.
Mm. Jag skrev ju om den här matchen redan efter första mötet där, och då slog jag ju fast liksom att okej, nu är de trots allt, om vi ska bli lite kritiska också, de är ju ändå 90 minuter från ett trippelfiasko här nu, den här satsningen. Ja. Alltså de har förlorat cupfinalen mot Rosengård. De är för långt efter Rosengård för att ta förbi dem på de sista omgångarna. Det tror jag man kan slå fast, och då blir det inget ligaguld heller. De tvåa igen, om de nu ens blir det. Och så kanske de åker ut då mot PSG. Då har de ju liksom, för de själva satt ju upp de här målen, de ska vinna cupen, ligan och gå till Europa, och då blir det inget av det. Då får man ju ändå tala om ett visst fiasko.
Ja, det är jag väl benägen att hålla med om. Sen tycker jag alltid man ska beakta liksom omständigheterna och sådär, och att man inte lyckas bättre i allsvenskan hittills, det är ett fiasko. En cupfinal mot Rosengård, de är ändå i finalen. Jag kan någonstans köpa att det är gott nog liksom. Även om man ska vinna den så är det ändå, visar ändå på att de har gjort det bra. Och att åka ut mot PSG i ett Champions League-kval, det är inget att skämmas över. Men summa summarum blir det ju naturligtvis ett betyg som inte kan vara något annat än underkänt när man failar på alla tre.
Skarpt läge är det ju för förbundskapten Janne Andersson, vars landslag har ju ramlat ner i en väldigt lång formsvacka som vi berörde inledningsvis. Dessutom så känner i alla fall inte jag igen det svenska landslaget längre. Jag är så van vid att även om det har gått dåligt ibland så har man liksom alltid haft någon form av grundstabilitet i defensiven. Det ska sitta i ryggmärgen på ett svenskt landslag. Det ska kunna kritiseras för att det inte är någon sprudlande offensiv fotboll. Men med så dåligt försvarsspel som det exempelvis var mot Serbien här. Match med Sverige förlorade med 4-1. Det var närmare 5-1 än 4-2. Det är väldigt olikt, och det är väldigt långt ifrån det svenska fotbollslandslagets identitet. Nu när vi sitter här idag så vet ju vi ännu inte hur det går mot Slovenien ikväll. Om Sverige misslyckas med att vinna den matchen, då ramlar man ju ner i den här seg. Du är för fan sämre än Färöarna i färöisk nivå. C-divisionen där. Och då undrar man ju lite här. Vad står du till exempel, Filip? Är det liksom Janne Andersson som är problemet, förbundskaptenen? Eller är problemet att Sverige har för dåliga spelare?
Det är väl snarare så, tycker jag. Att jag vill inte kalla dem för dåliga spelare, men vi har för många spelare som så många redan har varit inne på, inte är i form, inte spelar ute i sina klubblag, inte kontinuerligt får liksom möjlighet att prestera en bra fotboll. Då ska de komma till ett landslag som vi ändå får säga är lite mitt inne i en generationsväxling med så pass många spelare som Sebastian Larsson, Marcus Danielsson, Marcus Berg. Det är flera som har försvunnit de senaste, Gustav Svensson, Ola Toivonen och så vidare och så vidare. Och nu är vi någonstans i början på det nya. När spelarna då inte får spela och det ska sättas ihop det gamla med det nya, och så har Janne kört lite, testat lite, mixtra lite med formation och sådär. Då blir liksom summan av det hela inte tillräckligt bra. Sen är det klart att Janne Andersson har ett stort ansvar. Det är han som liksom ska sätta grunderna, det är han som ska sätta taktiken. Och när det kommer till det här 4-3-3-projektet så kan vi ju inte säga att det blir på i och för sig väldigt kort tid, så man kanske ska utvärdera det så, men det blir inte bra. Och det känns som att det snarare har rört till det i huvudet på spelarna än att det har liksom givit några nya infallsvinklar eller liknande. Så han har ett ansvar, men den stora problematiken tycker jag är att det är för många spelare som inte spelar, och att lite kvalitet på vissa positioner saknar vi ju helt klart. Alltså försvaret som vanligtvis är den svenska, liksom vår identitet, att vi ska kunna försvara oss. Där är ju namn som inte riktigt är på nivå vad vi har haft historiskt. Det måste man ju ändå vara ärlig och säga.
Jag tänker bara så att diskussionen finns ju här nu. Man hör liksom att det börjar talas om talangutvecklingen som är fel på i Sverige och bla bla bla. Men alltså, vad fan tittar man på det här laget? Jag menar, det här är ändå ett landslag som de senaste det senaste året, det här dåliga året. Alltså, vi har ändå kunnat ställa upp liksom ett anfall med i teorin då. Dejan Kulusevski som lirar i Tottenham, Alexander Isak som lirar i Newcastle och Antonio Elanga som lirar i Manchester United. De tre finns ju att tillgå samtidigt och de tillhör de här klubbarna. Alltså det där är historiskt sett inga dåliga klubbar som de här liksom representerar. Sen är Elanga kanske inte riktigt mogen, men byt ut honom då mot Claesson eller Forsberg som inte spelar i riktigt samma dignitet på klubbnamnen men ändå liksom levererar på en hög nivå, så har vi ju liksom en anfallskraft som du borde kunna sätta en stabil liksom organisation, ett starkt kollektiv bakom och få ut någonting både offensivt och defensivt. Jag tycker det är konstigt att börja prata om då att men det är för dåliga spelare. Vad fan, jag har sett det här svenska landslaget åka ner och göra vinna mot typ Serbien nivå med Mattias Jonsson och Marcus Albeck på topp. Alltså, jag menar båda typ i FC Köpenhamn eller någon i Djurgården eller vad fan det var. Alltså, samtidigt som man då hade liksom ett ruggigt starkt kollektiv och så har man två liksom halvfigurer på topp. Så att det går inte att prata om att spelarmaterialet är för dåligt, tycker jag. Utan alltså här oavsett hur det nu går, man åker ner i CV-divisionen eller inte, så tycker jag att här måste vi faktiskt ha en debatt kring Janne, kring förbundskapten. Får han ut max av det här laget? Jag menar, det är ett perfekt läge att byta nu. Det är Sverige är inte med i Qatar, vinter-VM i Qatar. Det är ett halvår kvar till EM-kvalet börjar i mars. Bättre läge att byta förbundskapten, det får du inte. Och då är frågan, ska man göra det? Det är det debatten måste handla om.
Så är det såklart. Sen tycker jag väl att man ändå får de upplagorna där du nämner. Vi har ju moderna tid också. Sverige har vunnit över Frankrike på Friends och så vidare.
Ja, med Toivonen och Berg på topp. Och i fall i Australien, ja. Toivonen, eller vad fan det var.
Ja, precis. Så, men då har vi ju haft, alltså vi har ju haft stabiliteten där bak, i de bakre leden. Vi har ju haft konstant där samspelt lag. Det har vi inte nu, och då tror jag hela det svenska liksom rubbas där. Och Janne är ju mycket av det. Han har ju byggt sitt lag på ett starkt kollektiv som byggs bakifrån. Och nu så står vi helt plötsligt med istället väldigt många duktiga offensiva spelare, men där de bakre leden där det är väldigt labilt. Och sen har det ju också varit många spelare där som har tagit avsked landslaget, många som har varit skadade, liksom Edvin Kurtulus, Hjalmar Ekdal var inne för någon samling sen, Isak Hien kastas in här, startar mot Serbien. Alltså det är ju lovande spelare, men det är ju inte färdiga spelare, och jag tycker i alla fall inte att man blir förvånad över att det läcker och att det ser så svajigt ut bakåt då.
Men är det Janne som nu då, för att du är inne på att det på något sätt börjar man ju om här nu liksom, man ska hitta den här stabiliteten, man ska hitta en ny stomme och allt det här liksom. Man har den här enorma anfallskraften liksom, och där bakom ska du sätta liksom då något som fungerar. Är det Janne som ska göra det? Eller är det inte läge nu då faktiskt? Då, vad fan? Nu har du ett halvår till kval, nästa kval börjar. Processen kan gå igång här nu i höst-vinter. Ny gubbe klar till, eller gumma klar till januari, och så 3 månader innan EM-kvalet. Och så slipper man snacka om förbundskaptens byte och så.
Jag håller med dig om att tajmingen, om vi ska göra en förändring på förbundskapsposten, så är det en bra tajming.
Så är det nu.
Absolut, ja. Det håller jag med. Sen är jag inte lika säker på att jag kanske är redo att döma ut Janne. Det här året har varit bedrövligt. Vad har vi? Vad är det? 9 matcher och 7 förluster eller någonting. Det är inte likt Sverige att vara så enkla att besegra, och det är inte likt Janne Anderssons lag att vara så enkla att besegra. Och det indikerar kanske då att han håller på att tappa det liksom. Men det har ju också varit stökiga omständigheter, och man får ju ändå slå ut det över tid. Han har varit i ett VM och kommit till kvartsfinal. Han har varit i ett EM där vi åker ut snöpligt mot Ukraina men vinner gruppen. Och nu så har det varit ett missat mästerskap här. Jag tycker väl kanske egentligen att han förtjänar ett mästerskap till, för att liksom han har ändå gjort det så pass bra tidigare. Så att, men det är klart, är det någon gång så är det nu som gäller. För det har ju svajat, och tajmingen går inte att bli så mycket bättre. Men vad tycker du?
Ja, jag hörde ju precis ett långt brandtal här, för att jag tycker att det är en god timing. Jag tycker att det
finns... Ja, du tycker han ska bort?
Men att det är en god timing. Jag tycker att det finns alternativ. Jag tycker att ska man byta så ska man absolut göra det nu. Liksom. Man ska absolut inte fundera på något annat än att bestämma sig för att antingen så tar man bort honom nu, eller så måste man ge honom hela EM-kvalet och ett eventuellt EM då. Alltså det går liksom inte och nu, ja, men han får våren på sig och se hur det går i EM-kvalet. Nej, utan nej. Här måste man bestämma sig liksom. Och jag tycker, alltså, om sätter du en pistol mot mitt huvud och måste välja, då tycker jag nog att man gör en förändring här. Mm. Det tycker jag. För att jag tycker att läget är så pass bra. Alternativ två, det är att okej, då får man gå, då får Sjöstrand, då får de köpa honom hela EM-kvalet, för att de kan inte komma och säga att de inte var förvarnade ifall det går dåligt nu i vår här också i EM-kvalet.
Nej. Vem ska ta över då?
Skriver en krönika om det till imorgon, och där har jag faktiskt en hel del i tankar. Fred Ljungberg är ett namn som jag har uppe.
Vad har han bevisat som tränare?
Jag har Tobias Linderoth, ett namn som är uppe. Min gamla anekdot om när Lagerbäck fick frågan från hela den här framgångsrika 00-generationen där, vem trodde han skulle bli den bästa tränaren? Var det Henke eller var det Zlatan eller var det Anders Svensson, Mellberg, Ljungberg? Nej. Lagerbäck svarade utan minsta darr på rösten: Tobias Linderoth kommer bli den absolut bästa tränaren i hela den här. Går jättebra på naturligtvis jättelåg nivå, men tillsammans med någon mer rutinerad, kanske Wettergren är kvar och kör antingen med Ljungberg eller med Linderoth. Du har Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf, övertygad om att de har gjort ett jättebra jobb i landslaget. Enda problemet där är, kan man släppa in liksom Kim Bergstrand i så möblerade rum, jag på att säga. Men alltså, funkar han liksom som förbundskapten med det trycket och representera allt där? Jag vet inte. Men de rent sportsligt, fotbollsmässigt, jag är, mitt förtroende för de två som fotbollsmänniskor oerhört högt. Sen har jag ett drömnamn, ett som hade varit hur bra som helst. Tyvärr är det omöjligt för Chelsea han före, men det är klart att Graham Potter hade varit fantastisk att få in i svenska landslaget. Så nu spånar jag bara snabbt. Det är klart att sätter sig Håkan Sjöstrand, då tar han fram fem bra kandidater till.
Så är det ju. Jag tycker väl Kim och Tolle där, rent fotbollskunskapsmässigt, så tror jag absolut att de hade, men jag är lite också, nej, det kommer inte gå med Bergstrand där, det tror jag. Alltså men bara titta, Janne, alltså, som ändå är en otroligt trevlig, charmig, härlig person, liksom, man märker ju på honom nu också, lite vresig, hugger lite, alltså lite som Erik Hamrén blev också under sin, han var ju så jävla glad och positiv och trevlig där i början, och då gick det ju också bra, och Janne var lite likadant, och sen började dala, och så kommer, och jag tycker att det känns ju som att det är symptom på att du är pressad liksom, eller signalerar att du är pressad, och det är ju inte bra om det är så. Men jag vet inte fan om jag gick helt igång annars på någon av dina Ljungberg, ja, men Linderoth, han är Skövde, Robba, han kan inte gå in i land.
Men det sa man om Söderberg och Lagerbäck, han hade ju för fan inte gjort något annat än att liksom läst en perm när han tog över det här liksom. Så att, men då kan man ju ta in det här då, ja, men okej, det är kanske dags för ett utländskt då. Vi har Hareide tillbaka här nu, han vet vad han är, han har liksom erfarenheter från andra landslag, gjort bra med Malmö Champions League och otroligt rutinerad. Du har Per-Mathias Högmo i Häcken också, ett oerhört rutinerat namn, och då nämner jag bara två utländska tränarnamn då liksom. Sen har du en lång jävla rad till som det är svårt att veta vilka som kan vara tillgängliga och så här, men återigen, där har du Sjöstrands uppgift, så jag tror inte att det råder någon brist på att hitta ett bra alternativ liksom. Mm. ifall man nu bestämmer sig, sätter igång den pressen, byter förbundskapten i januari, sikta på EM-kvalet i mars 2023.
Andreas Brännström kanske?
Ja, det vet jag fan.
Nej, men han om någon har väl lyckats göra resultat under lång tid med små medel, eller?
Ja, men är han landslagskompatibel?
Nej, det kanske inte. Alltså, nej, det kanske är för litet namn, och att han kan inte klä på den största scenen.
Ja, men jag har sett liksom Tommy Söderberg var helt otippat att ta över det där. Jag har sett Lagerbäck var helt otippat. Janne Andersson, vem fan trodde att han skulle bli förbundskapten? Vad fan, han hade liksom gormat på ljusskyltar när domarna lade till för lite tid och smält i gallergrindar i Norrköping, och visst, han vunnit ett SM-guld, men alltså, det var väl ingen som såg honom som en förbundskapten. Nej, då, nej. 2016 liksom. Så att, och däremot så Hamrén trodde man jättemycket på när han tog över bra i Rosenborg där liksom, elegant klädd och en bra stil och bla 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 liksom, men det blev katastrof ju. Det blev det väl inte, men det blev ju inte bra.
Nej, det blev inte bra till slut. Nej,
så att visst, absolut, men jag ska inte vifta bort Brännström eller den typen av namn, för att är de bra jordade ledare liksom, så kan de köra det där, men de kan ju inte köra det i evighet, och det är väl det jag tycker man ser lite på Janne här efter 6 långa år där det har blivit sämre och sämre.
Ja, så slutsumman av det. Du, Janne out. Det,
ja,
det,
med din, pistol mot huvudet. Med pistol mot huvudet så får jag ju säga det. Va? Nu har jag ju inte den pistolen mot huvudet så ofta, men om du sätter den mot mig här så ja.
Ja, nej. Jag tycker Janne ska få en period till här.
Det väntar ju en häftig helg i Allsvenskan också, där guldstriden drar igång igen. Djurgården möter Degerfors borta, BK Häcken har Varbergs Boys borta. Sen möts ju de här lagen på Tele2 i Stockholm i omgången efteråt. Men nu på söndag är det ju först och främst då för Häcken Varberg som sagt på bortaplan. Fyra spelare avstängda, Samuel Gustafsson, Alexander Jeremejev, Mikkel Rygaard, Valgeir Fridriksson och nu också Tobias Sana då, olyckligt för Häcken, långtidsskadad. Dessutom inte en seger på tre matcher, för vi ser ingen förlust heller utan tre kryss, men det har gjort att Djurgården har gått förbi i toppen av tabellen, så att det känns ju lite som att det börjar ställas lite på sin spets för Häcken här nu, huruvida de ska liksom orka med det eller inte.
Absolut, det är en faktiskt lite make it or break it här nu mot Varberg. En match som jag annars hade varit ganska trygg med att kunna säga att ja, men den åker Häcken ner och vinner. Nu känns det tveksamt, vi pratade lite om den förra avsnittet där, men Varberg, de har spelat med mycket energi hemma och att vara utan sina tre bästa plus Sana och Fridriksson som också gjort okej. Okay, alltså det är tuffa avbrick även för ett brett BK Häcken. Och det samtidigt, jag är inte helt säker på att Djurgården bara åker och klär, liksom städar av Degerfors heller. De kämpar för sitt liv, så det känns väl lite som att den här guldstriden ändå, fall det Häcken och Djurgården gör det bra och Hammarby har gjort det bra tidigare, så ingen har riktigt liksom lyckas sätta in den här sista stöten att dra igång den här superformen eller vad man ska säga.
Nej, men det är väl lite så, och man kan ju se det då liksom, det för Häckens sämsta scenariot här då, det är ju givetvis liksom att de förlorar mot Varberg samtidigt som Djurgården vinner mot Degerfors, då är de fyra poäng efter Djurgården och sen ska de mötas på Tele2 och så vinner Djurgården den matchen också obesegrade på Tele2, ja då är ju guldstriden över för Häckens del, då är de sju poäng bakom med bara några få matcher kvar, men när man håller på att fundera i de där termerna, det brukar aldrig bli så.
Nej,
liksom.
Så är det.
Det är aldrig något jävla lag som rycker någonstans, liksom, utan de liksom, det gungar upp och ner och de liksom, någon tar poäng här och där liksom, och så är det ganska jämnt hela vägen. Ja, det brukar vara så. Liksom. Ja. Så att,
det är väl Malmö som har lyckats några av
det. Ja, det har de absolut liksom gjort, men inte ens Malmö gjorde ju det i fjol. De höll ju på att tappa till AIK i sista matchen. Liksom.
Ja. Så det är verkligen så. Det kommer svänga många gånger på vägen fram, men matchen mot Varberg, otroligt viktig för Häcken här nu.
Den åker jag till. Vad har du på gång på din agenda framöver innan vi stänger igen butiken för idag?
Ja, men det är mycket nu. Vi går in i överlag en otroligt intressant period där allting ska avgöras, där det är viktiga matcher för faktiskt alla våra lag, får man ju säga fortfarande. Blåvitt har lite på Europa, även om det inte är så tydligt hugg, men jätteviktig match för ÖIS i helgen på hemmaplan, där de ska kicka igång här mot Brage. Om jag inte är helt snett på det här nu, det har varit en lång dag, så ni får ursäkta mig om det är fel motståndare, men det är en jävligt viktig match för dem. De har varit tappat formen och nu måste de komma tillbaka för att de inte ska riskera att åka ut. Gais åker upp till Vänersborg och spelar en jätteviktig match där, i jagas av ett frustande Falkenberg som väl har 18 raka matcher, tror jag, ettan utan förlust.
Oj!
Gais leder fortfarande med 6 poängs marginal om två omgångar så det ska spela två matcher och sen är det dags för dem att mötas på Gamla Ullevi, så det blir också en höjdpunkt. Gais har faktiskt bara en förlust på de 18 senaste, så det är två ruggigt formstarka lag. Så fortsätter följa deras resa där, och sen ska Utsikten också spela en jätteviktig match mot Västerås. Detta Utsikten som har rasat ihop som ett korthus under sommaren och tidig höst, så är superintressant på alla håll och kanter.
Bra Filip, då tackar jag dig för din som vanligt genom stabila medverkan. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka igen nästa vecka. Ha det bra!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.